Podplay.
Han är en av de svenska legendarerna, Per Oscarsson. Efter att ha haft en ojämförlig karriär på scen och biograf ska han genomföra sitt livsfilmprojekt. En medeltidsfars ska göra honom odödlig. Oscarsson har skrivit manus, regisserar och spelar själv fyra huvudroller.
Johan Hedenberg, 25 år, har aldrig satt sin fot på en filminspelning. Men han får ändå en roll av Per Oscarsson. Det blir en upplevelse som varken han eller Sverige kommer att glömma.
Det här är Jag var där, en dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Jag tror jag lurar er. Alltså. Ja.
Per Oscarsson, en hyllad och prisad skådespelare. Men också omstridd och känd för sin yviga karaktär. 1978 är Oscarsson 50 år gammal och har en brokig bana bakom sig. Redan som tonåring utses han till svensk films stjärnskott. Sen gör han tiotals roller, även internationellt. Men Oscarsson är också en sökare, vilket tar sig ovanliga uttryck. En period av sitt liv blir han Jehovas vittne. En annan gång går han barfota till Oslo för att hämta ett pris. Och när han klär av sig ner till kalsongerna i primetime TV i Hylands hörna 1969 och pratar sexualkunskap skapar han Sveriges första tittarstorm.
Och här står jag i min nakenhet, så här ser Oscarsson ut naken.
Per Oscarsson tvivlar ibland på sitt yrkesval. Redan i sin ungdom på Göteborgs stadsteater får han nog. Smiter från scenen och fotvandrar till Paris. Först ner i Tyskland ångrar han sig. Efter att ha drabbats av scenskräck lägger han av. Och trots att han är vegetarian börjar han föda upp kycklingar.
Enorm. Det var ju liksom att det här ordet geni, det är ju någonting som det ibland gödslas med inom det här skrået. Men han var ju enorm skådespelare och en brytare att gå sin egen väg. Alltså, så excentrisk och så vänlig. Han var ju otroligt vänlig. Alltså, jag tror inte det finns någon så mild människa som samtidigt har ett sånt storhetsvansinne som han hade, en sån självbild, grandios. Och kan vara så underbart empatisk. Han var ju så ljuvlig, va?
Den som pratar om Oscarsson är Johan Hedenberg. Han drar en historia om när en skådespelare ber kollegan Oscarsson om råd.
Ja, men jag vet inte, jag sitter ju fast alltid. Ingenting funkar. Ja, men det kommer att ordna sig där. Ja, men du själv. Du gör det ju bara. Ja, men jag är ett geni. Hade han sagt liksom. Så han kunde säga det. Och han hade nog den bilden av sig själv också. Och faktiskt, ja, fan vet om han inte var det också.
1978 är Johan Hedenberg 25 år gammal. Han har just fått en dröm uppfylld. Han ska bli skådespelare.
Då bor jag här ute där vi sitter nu, ute på Färingsö. Jag bor hos mina föräldrar då, bara bortom skogen här. Och har kommit in på scenskolan i Malmö. Och så får jag läsa om det här, att det ska göras, den här filmen ska göras. Och då tänkte jag så här, de behöver nog folk som kan rida. Så att jag ringer nummerbyrån. Ja, han stod i katalogen. Så att jag ringer upp och säger vem jag är. Och vad roligt, kom in på scenskolan, vad trevligt, vad jättetrevligt. Jag blev alldeles chockad. Stod och pratade med Per Oscarsson. Jag stod upp och jag vågade inte sätta mig ner. Jaha, kan du tala låtsasfranska? Så här. Ja. Då direkt började han så här, je ribi bem och si bien. Och jag svarade, bimala, och så där. Alltså, och höll på i 5 minuter. Jag tänkte, ska aldrig sluta. Men je viens anticiper. Ouais, mais tu as du bien payé que de guerre. Va? Oui, sans. Mais je peux dire, je parle ignorant. Så började han skrika. Och det pågick. Det kändes som en timme, men det var säkert 5 minuter. Och sen när det var klart, det är bra, du har fått rollen som fransk sänderbud. Och en annan sak så rolig, så han var ju underbar. Alltså, han, jag kommer ihåg att det här heter ju Färentuna, det här området. Så jag menar så väl att han sätter sig, vad bor du på landet? Och jag, ja, bor han. Ja, jag bor i Färentuna. 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 Vilket tackigt namn, Färentuna.
Så det var så det var att prata med honom?
Ja, ja.
Det som Johan Hedenberg har lyckats landa är en mycket liten roll i en redan omtalad filmproduktion. Per Oscarsson har skrivit manus till en historisk fars som ska heta Sverige åt svenskarna. En dyr kostymfilm, en bred komedi, där man ska få se många av de skådespelare som Oscarsson känner. Och han känner precis alla.
Rolllistan är fylld av namn med några av de största skådespelarna i landet vid den här tiden. Margareta Krook, Ernst Günther, Allan Edwall, Ingvar Kjellson, Lena Nyman, Sune Mangs och så artister som Björn Skifs, Monica Zetterlund och Sonja Hedenbratt.
Den här största filmen någonsin som skulle göras i svensk filmhistoria. Och med Per Oscarsson som skrev och skulle spela alla huvudrollerna och regissera allting. Och jag såg det ju som världens grej att få vara med i den här filmen. Liksom, för det skrevs ju enormt mycket om den. Det pratades om den mycket. Den var ju otroligt...
Men Oscarsson sa man inte nej till på den här tiden, helt enkelt.
Nej. Sen också, så det är ju en sån... Nej, det gör man inte. Jag tror det är ingen som gjorde det. Och han var ju så älskad också i sin egocentriska sätt att vara. Men han var ju en sån otroligt fin person. Liksom.
Oscarsson har inte bara skrivit filmen själv. Han ska också regissera och spela fyra roller. Dessutom är han producent. Sverige åt svenskarna ska bli hans pensionsförsäkring. Man måste kanske vara lite udda, lite tokig för att göra sånt här. Våga ge sig ut över stupet, säger Oscarsson till tidningarna.
Det fanns ju ett manus, vet jag, att jag fick. Men jag vet inte vad det handlar om riktigt, som sagt.
Nej, historien är lite oklar. Men den bygger på att Oscarsson gör en kopia av en av sina största succéroller. Andreas Blek av Nosen, som han spelat i en Shakespeare-uppsättning på SVT 10 år tidigare.
Jag var ju inte ens skådespelare då, utan som ny, det var ju det var ju som att hamna i en tecknad film liksom.
Johan Hedenberg skjutsas ner till Småland för inspelningen.
Första gången så var jag i Kalmar, vet jag. Tror jag att det var första gången jag skulle göra. För då skulle jag rida över bryggan till Kalmar, till slottet där och in.
Under vägen hämtas ett par andra skådespelare också upp. Väl på plats inkvarteras han hemma hos producenten Mats Helge Olssons mamma. Johan har två repliker i filmen.
Jag skulle vara Frans sändebud och meddela någonting. Jag minns inte längre än det var, för så grunt satt det var. Men jag minns att jag skulle, första tagningen i mitt liv, så skulle jag springa upp för en trappa och förbi fotografen. Och jag var väldigt snabb på den tiden. Jag spelade fotboll och spänstig. Full laddad av adrenalin. Och jag sprang så fort att kameran inte hann uppfatta mig. Så att fotografen sa så här: ursäkta mig, har han sprungit förbi? Ja, då sa han, det är första gången i mitt liv jag missar en skådespelare som springer förbi. Och han syns inte. Så där börjar min karriär.
Den här filmen visade sig nu ha kreativa idéer som inte är så vanliga.
Som här tagscenerna som gjordes. Det talas ju låtsaspråk hela tiden. Så ingen visste ju väl förmodligen vad den andra sa ändå. Utan man hade väl en hint om att någon förmodligen... För de satt ju textremsor under sen. Vad som sades egentligen. Så att Per visste väl vad han sa. Han var arg över någonting och sådär. Men man hade någon slags låtsas säga det här. Va? Så att det var ju som en... jag vet inte vad det var.
Och sen detta märkliga då. Ett experiment går ut på att försöka avla fram en övermänniska ur befintliga praktexemplar bland traktens bönder.
Ja, det är väl han. Det är ju Svensson då, den rollen han gjorde.
Vinkeljärn, klosterhjärta och annat.
Och Per Oscarsson är inte heller som andra regissörer.
Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Och Per var ju så snäll. I och med att han var uppe, han var ju i sin roll. Så jag mötte ju honom som galen kung. och regissör liksom. Så att det var ju som att ta regi av en rollkaraktär. Det var ju väldigt stor förvirring, om jag så säger. För det var ju inte det där att man gick åt sidan och sa lugnt och städat vad det handlade om, utan det var ju liksom det skedde ju i, hans instruktioner kom ju ur karaktär. Så var han en arg kung så stod han bara och skrek. Jag märkte inte att han gick ur rollen någon gång, så det var jättemycket. Ja, megafonen måste det ha varit med att prata högt i. Alltså, det var ju såna. Det här var inte något kammarspel direkt. Det var inte Norén direkt. Va? Jag tror också att han arbetade så, liksom, att han hade någon tanke om att arbeta fritt, att vi improviserar fram den här filmen, liksom. Att och en som tror på att det ska funka, en övertro på det här geniala, liksom, att det ska födas här och nu och inte repeteras sönder och så där.
Hur mycket improviseras det annars generellt på filminspelningar?
Väldigt lite. Alltså det för att improvisera så måste man kunna verkligen veta vad det handlar om. Annars blir det lite så här. Det blir bara en lek, liksom. Alltså det kändes lite grann, var hemma hos Per där, det var ju så väldigt vänligt med alla, liksom. Det var ju ett sådär vänligt kaos, alltså. Det känns lite grann som den här filmen tillsammans lite grann. Alla, det var unga, det sprang så kom, så liksom det var ingen tysk ordning, om man så säger. Jag kommer ihåg också att det var lite rörigt med honom så där. Att dels var i karaktär och dels var regissör och dels var producent och sen var familjen där, för jag kommer att vara mycket ungar, vet jag. Alltså han fick be ungar att, alltså han fick liksom, nu pappa ska jobba så där, liksom. Det var, jag kommer ihåg att det var ibland att det var liksom det var väldigt fritt allting, det var som ett kollektiv. Det var lite så där att det var i den där masken och kostymen. Och jag vill inte, det är så spännande att de inte ens kanske var så vana att han var så där, att de inte ens, fast han såg ut som han gjorde, inte fattat att han skulle jobba, utan det var precis som en vanlig vardag, vad vet jag. Sen har jag aldrig varit med om så mycket människor på ett och samma ställe samlat, alltså. Det var ju enormt mycket folk.
Totalt 143 skådespelare och 1000 statister medverkar i inspelningen.
Det var ett flöde av skådespelare som bara kom och gick och kom och gick och kom och gick. Sista tiden med där skådespelare, där de här märkliga skådespelarna kunde få verka. Idag hade det inte gått. Det var inte så att alla drack. Så var det ju inte. Det var ju liksom otroligt. Alla var ju... Det var ju bara att de hade lyckats hämta många av de där som var tunga på ett. Och det var det som fick mig att höja ögonbrynen, som sagt. Mitt första minne, alltså stora minne, det var ju att ja, det var ju det att de fick plocka minibaren från sådana saker. Va? Ja, gud förlåter mig nu. Den fantastiske han var med och han bodde på hotellet. Men han fick hämta på polisstationen för att han tyckte att för varmt att vara inomhus. Han var ju van att sova utomhus. Så han sov i parken på natten på en bänk. Gud förlåt mig för det, att jag säger detta, men det säger det med kärlek, va?
Johan Hedenberg är mycket ung och imponeras av sammanhanget. En filminspelning har sin egen stämning med en liten spänning som hela tiden ligger i luften.
Jag red som fan i alla fall i den där filmen, och det var de nöjda med, för det gick fort och sådär. Så att jag var ju mera, jag var ju inte, det var ju en avancerad statist, om man så säger, med några repliker jag hade. Men det vart ju på riktigt på så vis, jag kände mig att i och med att det skulle ridas då, så var det ju mig de skulle ha med hästen och sådär. Jag tyckte jag var jäkligt stolt över det. Verkligen red. För att säga två repliker, jag var nog där 10 dagar sammanlagt. För jag vet att jag gick där och drog och de behöll mig på plats. Jag kostade inte något dagskars för dem när jag var ledig. Men jag var ju sung, jag var ju mest imponerad av dem, så, av allt som hände. Liksom.
En standardinspelning vid den här tiden är ungefär 35 dagar. Sverige och svenskarna tar mycket längre tid än så. Månad efter månad passerar.
Det var ju en lek. Vad fan var de leker, tänkte jag. Det var ju väldigt roligt alltså. Och det förstår jag idag efteråt. När skådespelare har roligt, då kan man... Det är ett varnings... Det ska man ha ett varningens finger. Va? Utan det var en väldigt lek. Per jobbar ju otroligt mycket, klart alltså.
Medan inspelningen fortsätter publiceras också fler och fler intervjuer med Per Oscarsson. För varje reportage beskrivs hur inspelningen har svällt. Fler skådespelare, fler dräkter som ska sys upp och framflyttade premiärdatum. Om ett år är den klar, säger Per Oscarsson i januari 1979. Det kommer inte att bli verklighet. För nu går den härliga känslan i hans filmdröm från hopp till förtvivlan.
Men jag kommer ihåg att det hela, jag fick ett känsla av att det hela tiden jagades att täcka luckor liksom med scener, att det skedde mycket improvisation på plats för att täcka upp vissa saker. Att det fanns säkert ett manus någonstans. Men hur det såg ut, det har jag ju ingen aning om.
Jo, det har han visst. För medan vi arbetar med det här avsnittet så hittar Johan Hedenberg originalmanuset i en låda i sitt hem.
Kan du läsa några rader där från allra första sidan?
Ja, det kan jag göra. Han har ju då om personkaraktärerna. Och då skriver han: det är möjligt att för den oinitierade det inte riktigt framgår vad för karaktär Gustav Leonard är. Repliken han säger verkar vara ordinära stundom, men de står och faller på det sätt han säger dem. Han är en blandning av barn, feminism och idioti. Så att han skriver ju då om sin egen karaktär bara, och sin andra karaktär i stort sett. Han skriver inte om någonting om de andra, men det, han skriver åt sig själv här.
Det här manuset ser inte ut som andra. Det påminner snarare om en slags novell, eller utkastet till en förvirrad roman.
Vad skiljer manuset till Sverige och svenskarna från andra manus som du har läst genom åren?
Ja, det är så enormt övergött med text. Det är ju en hybrid av bildmanus, treatment som man säger idag när man beskriver berättelsen, och vanligt dialogmanus. Det är ganska omöjligt, skulle jag säga.
Inspelningen drar ut på tiden, och tid är pengar. I filmsammanhang mycket pengar. Och de har kommit från olika och delvis mystiska håll. Per Oscarsson har belånat sitt hus så mycket han bara kan. Och Filminstitutet har skjutit till 1,8 miljoner kronor.
John Harrison tog hand om mig väldigt mycket. Och John sa redan efter, på ett tidigt stadie, sa han: nu ska du följa med mig, för nu ska vi ut vår lön, sa han. Jaha. Så han anar väl någonting där. Så att jag kommer ihåg att jag tog rygg på honom och så åkte vi hem till Mats Helge.
Mats Helge Olsson. Sedermera notorisk filmproducent och regissör. Känd för B-filmer som Ninja Mission. Vid den här tiden är han 26 år, redan med tveksamt rykte och många idéer samtidigt. Nu står Johan Hedenberg och John Harrison med mössan i hand för att få ut sina löner.
Jättetrevlig kille, vill jag säga. Men han kom ut och var som en sån här 30-tals Hollywood med mustasch och en kraftigt byggd med en sidenmorgonrock i någon slags samurai-färger och cigarr. Tog han ut. Det var liksom... Det var Hollywood liksom. Ja, det var en annan värld i alla fall. Och så såg han till att vi fick ta ut våra dagskarser därifrån. För det är någonting som inte stämmer, sa John. Och sen visade det sig också efteråt att de flesta skådespelare fick ju inte ut sina arvoden. Jag var en av de få skådespelare som fick betalt direkt.
I november 1979 är inspelningen fortfarande inte klar. Och problemen tornar upp sig. Teaterförbundet har fått veta att skådespelare inte får ut sina gager. De kräver att få insyn i produktionen och avråder sina medlemmar från att ha med Mats Helge Olsson och Per Oscarsson att göra. Det blir nya tidningsartiklar.
Ja, jag läste det ju, men jag reflekterade inte över att det var något konstigt, utan det var väl bara att jag upptäckte, oj vilket intresse det är. Vad stort det här är.
Mm.
Det var ju bara en glädje, man var ju så stolt, jag var ju euforisk över det här.
Berättar du för dina klasskamrater på scenskolan?
Ja, visst. Jag var jättestolt. Så här. Mm. Snart är det premiär.
Ja.
Då jävlar. Då är det Hollywood som väntar.
Nu skojar det här, men kändes det så?
Ja, men det var ju en stor film.
Per Oscarsson vet inte själv exakt hur mycket Sverige åt svenskarna kostar. Men att han har satsat allt han äger, det vet han.
Och det var ju enormt stort. Det var ju jätteprofessionellt. Ja, men det var de bästa fotograferna. Alltså, allt fanns ju där liksom. Så att det sparades ju ingenting, vilket sedermera blev bekräftat också. Det var, jag förstår inte i efterhand hur de kunde få ihop de där pengarna. Och jag tror inte att Per på något vis som liksom hade beräknat det där, eller det var väl en slags glädjebudget. Det fanns, jag vet inte fan hur de tänkte, som sagt, och pengarna kom och gick.
Vi är luspanka nu, säger Per Oscarsson till Aftonbladet när tidningen får tag på honom i klipprummet. Dessutom har han haft inbrott hemma. Tydligen har han haft en mängd kontanter i ett kassaskrin som skulle användas till filmen. Och nu är de borta för evigt.
Jag vet inte hur länge den inspelningen är på. Ett par år, va?
Summorna är omdiskuterade. Men producenten Mats Helge Olsson uppger att Sverige åt svenskarna kostar 28 miljoner kronor. Det är 7 gånger mer än en standardfilm vid den här tiden. Det betyder också att 2 miljoner svenskar måste gå på bio och betala för att se filmen för att den ska gå ihop. Ingen film har någonsin haft så många besök. Olsson och Oscarssons projekt är nu som ett tungt kors på deras ryggar. Filmen måste helt enkelt bli så rolig och bra att alla vill gå på bio. Men först måste den bli färdig. Och premiär blir det först den 1 augusti 1980.
Det är precis så det heter. Bry jag och så berar jag på. No.
Vad ser vi nu då, Johan?
Jag hoppar av hästen här, springer fram till John. En sjunger här. Det är Synemang som spelar harpa, eller vad fan han gör. Ja. Och sjunger, och Per Oscarsson skriver, kommer ut på låtsasfranska och skriker: sluta spela din sång, gör mig impotent, skriker han. Och jag kommer och meddelar att svensken mobiliserar någonting till John Harrison. Och nu slog han John Harrison i huvudet här, Per Oscarsson. Jag vet inte, och nu står han som Hitler här.
Nu pratar han tyska plötsligt. Ja.
Johan Hedenberg är i Malmö och går på scenskolan, så han går inte på premiärvisningen i Lidköping. Det gör däremot filmkritikerna.
Men minns du när du såg
recensionerna, ja.
Så här skriver Göteborgstidningen GT. Det finns ingen röd tråd, utan den känns som en radda löst sammanfogade sketcher.
Filmen verkar vara till för sin egen skull och de medverkandes förnöjelse, skriver Dagens Nyheter.
Man vet inte om man kiknar efter luft, om det är för att man kiknar av skratt, eller för att gagsen och den flödiga lyteskomiken är så sanslöst dåliga att man stönar av den anledningen.
Kritiken mot Sverige och svenskarna pendlar mellan ljummen och förgörande. Ja, så står det i Svensk Filmdatabas. Men recensenterna är överens om en sak. De har mycket svårt att beskriva vad filmen egentligen går ut på.
Kan du beskriva handlingen?
Nej. Jag rullar en serie många gånger som helst. Jag kan ännu inte kunna förklara vad den handlar om.
Idag när man tittar på den, ja, då är det ju någon slags ofrivillig buskis.
Ja.
Väckte det buskis-vibbar redan då?
Nej, jag hade ju inte det. Jag visste ju inte hur det skulle vara. Är det så här? Efteråt kan jag ju känner jag. Men jag tror inte att, att det fanns någon, någon tanke på att det, för det skulle bli en komedi alltså. Det var seriöst hela vägen på att det skulle bli roligt och riktigt bra komedi. Ja, men den har ju säkert sina stunder om man tittar på, för att, att man kan ju inte ta bli och skratta. Men det är ju som ett, att lägga pussel med bitar från 100 olika pussel. De går ju inte ihop. Jag tyckte det var kul, kom ihåg, med vissa grejer, med här galenskapen och allting. Men jag hade ju läst recensionerna och förstod att den inte höll ihop. Man kan väl rulla den här filmen baklänges i stort sett till början och det blir samma. Jag kommer ihåg att jag blev bara så här väldigt, väldigt förvånad och det var ju inte nådigt, för publiken kom ju inte heller, va?
Nej, den gör inte det. De första veckorna går Sverige och svenskarna visserligen otippat bra på biograferna. 100 000 svenskar betalar för att se filmen. Men sen blir det tyst. Och samma månad släpps en annan film som ska bli en av de största succéerna genom tiderna i Sverige. Sällskapsresan.
De kommande månaderna handlar allt om pengar. Filmprojektet har 16 miljoner kronor i skulder. Per Oscarsson riskerar att få flytta ifrån sin älskade gård. Producenten Mats Helge Olsson sätts i konkurs med stora skatteskulder. Filminstitutet, skådespelare, krogar, hotell, målarfirmor och Islands hästföreningen som lånat ut djur. Alla kräver de pengar och många blir utan.
Vad tror du hade krävts för att det här skulle funka? För den har ju ändå sina guldkorn och det är ju ändå Per Oscarsson.
Den hade krävt ett manus.
Ja, och just den här kombon då. 4 roller plus regissera. Jag vet inte vem som skulle klara det.
Nej, det gick inte. Alltså. Har
du någon gång varit med om någon annan filminspelning som liknar den här?
Aldrig någonsin. Det saknar totalt. Det här var ju så... Det här var ju... Jag trodde ju att det är så här det ser ut. Va? Men det har ju aldrig varit med om något liknande.
Idag är Sverige och svenskarna svår att ens få tag i annat än som dåliga digitala kopior på nätet. Även om den inte är så kul så är den kult. På filmsajten IMDb finns 2 trivias om filmen. Bägge handlar om att det är en av svensk historias största filmfloppar.
Det är väl filmens regalskepp Vasa på många sätt och vis. Liksom.
Alla medverkande skingras och slickar sina sår. Per Oscarsson fortsätter tänka mer på skapande än stålar och jobbar vidare som skådespelare. Men han håller mot alla odds kvar relationen med Johan Hedenberg.
I flera år hörde och så. Skrev brev, det fanns ju inga datorer. Jag fick brev från honom, jag tror jag har någonstans. Där. Julhälsningar och julkort och så. Han var ju alltså otroligt omtänksam person, tycker jag. Så att han är ju ett litet mysterium liksom. Men det säger ju så mycket om hans... Det är ju enormt intressant att man kan vara så otroligt excentrisk och samtidigt så älskvärd. Det är en kombination som oss sällan går ihop i mänsklig... Det normala är ju att sådana karaktärer som Per Oscarsson som person kan ju bli väl vidriga att göra med, men det var ju det att alla älskade i mannen. Mm. Och Mats Helge försvann ju som sagt.
Ja, den märkliga producenten kommer att bli stormrik på asiatiska lågbudgetfilmer innan han spårlöst går upp i rök, liksom de eventuella pengarna.
Det är ju en romanfigur, Mats Helge Olsson. Alltså. Det är en otroligt spännande person.
Johan Hedenbergs karriär är en bumpy ride, inte olik Per Oscarssons. Han är fast anställd på Dramaten men säger upp sig. Han är bad boy i såpan Varuhuset. Han lägger av helt och håller på med hästar. Sedan kommer han tillbaka med boken Lilltarsan och jag om sin tuffa uppväxt. Och får återigen gå på röd matta och nomineras till priser tack vare en roll i tv-serien Poliser.
Jag har ju fått en liksom lite nytändning här. Jag har ju gått ut och in ur det här yrket. Jag har bott på landet i många år. Jag höll på med hästar. Jag jobbade inte på flera år bara på med mina travhästar. Men sen har jag haft den enorma turen och glädjen. Jag fick ju vara med i Poliser då, som är en en serie som Tre vänner gjorde 2005, och som då var man med i någonting bra, och då helt plötsligt så blir man ja, men då är han ju också bra om man är med i någonting bra, för så fungerar ju den här branschen.
På 40 år har Johan Hedenberg jobbat med hundratals svenska skådespelare, men Per Oscarsson glömmer han aldrig. Trots Sverige och svenskarnas rykte så blev mötet med honom en positiv start in i yrkeslivet.
Som sagt, jag tror aldrig att det finns något dess like som bland alla dessa hundratals skådespelare ser en ung kille som gör en skitliten roll och sen skickar julkort och undrar hur det går på scenskolan. Det tycker jag berättar väldigt mycket om vilken empatisk person det handlar om. Vi människor som jobbar med det här, är det att vi jobbar för att vi är nyfikna på att vi i själva verket inte vet vad empati är. Det är en bristvara inom det här yrket. Jag gör en statistroll och han skriver brev och undrar hur det går för mig på scenskolan. Herregud, det är ju helt enastående att lägga ner den tiden och komma ihåg mig på det sättet. Korkat nog så där när det rullar på för mig så där på Dramaten och grejer, så glömde jag bort mig, hör av mig till honom. Det kan jag ångra, det är ju dumt, för han hörde ju av sig till mig liksom. Så att vi blir väl fartblinda det här yrket och glömmer bort även, det var ju bra det här tycker man, också nu kör jag själv. Så det hade gärna, jag hade gärna haft mer kontakt med honom.
Per Oscarsson avled på nyårsafton 2010. Han och hans fru dog när deras hem brann ner. Oscarsson blev 83 år gammal.
Men det var ju ett fruktansvärt tragiskt sätt att gå bort på. Och till och med barnet då, alla vet ju, små barn säger man, kan du vissla Johanna? Så, jo, det är han, säger de. Så att han ger ju ett avtryck överallt. Och det. Jag menar, han är ju så stor så att i vår svensk teaterhistoria, han är ju en av de som det, alla som kommer att leva vidare liksom.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskog. Nästa avsnitt handlar om Shocking Truth, dokumentärfilmen som ledde till stor debatt. Redan på onsdag kan du höra det avsnittet i Podplay före alla andra. I Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar@bplus.se.